Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken A Culture of Growth, The Origins of the Modern Economy är en fackbok av den ekonomiska historikern Joel Mooker som undersöker varför modern ekonomisk tillväxt tog fart i Europa och blev varaktig. Boken förenar ekonomisk historia, idéhistoria och forskning om vetenskap och teknik för att förklara hur en särskild kultur av nyfikenhet, öppenhet och tävlan mellan idéer skapade förutsättningar för industrialiseringen. Mooker argumenterar för att det inte bara var maskiner, marknader eller institutioner som drev utvecklingen, utan också värderingar som gjorde det möjligt att pröva nya kunskaper och sprida dem snabbt. Tyngdpunkten ligger på tidig modern europeisk historia, särskilt perioden 1500-1700. Då den politiska splittringen i Europa skapade konkurrens mellan stater och intellektuella miljöer. Boken är skriven för läsare som vill förstå de djupare orsakerna bakom den moderna ekonomins framväxt och varför vissa samhällen lyckades bättre än andra med kumulativ innovation. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur en kultur av tillväxt blev grunden för modern ekonomisk utveckling. Kärnan i boken är påståendet att modern tillväxt inte kan förklaras enbart med kapital, handel eller politiska reformer. Mooker menar istället att Europa utvecklade en särskild kultur där förändring sågs som möjlig och önskvärd. Den kulturen värderade ny kunskap, praktiska förbättringar och lärande över tid. Det viktiga är att tillväxt här, förstås som kumulativ, alltså att varje ny upptäckt kunde bygga vidare på tidigare arbete. När människor och institutioner började belöna förbättringar, experiment och nyttiga idéer blev teknisk utveckling mer självgående. Det är därför boken kopplar samman upplysningen med industrialiseringen, inte som en enkel följd i tiden, utan som en intellektuell miljö som gjorde ekonomisk genombrott möjligt. Mooker vill visa att långsiktig tillväxt kräver en kultur som tolererar osäkerhet och uppmuntrar att man försöker igen, även när resultatet inte är omedelbart lönsamt. För det andra, Europa som marknad för idéer där politisk splittring ökade konkurrensen. En av bokens viktigaste förklaringar är att Europas politiska fragmentering blev en styrka. Till skillnad från mer centraliserade riken kunde idéer röra sig mellan många konkurrerande hov, städer och akademiska miljöer. Om en myndighet eller ett universitet avvisade en kontroversiell tanke kunde tänkaren ofta hitta en annan plats där den togs på större allvar. Detta skapade en marknad för idéer där intellektuella, hantverkare och vetenskapsmän konkurrerade om inflytande och uppmärksamhet. En sådan miljö gjorde det svårare för dogmer att låsa fast kunskapsutvecklingen. Mooker framhåller att konkurrensen mellan politiska enheter inte bara handlade om krig eller territorium utan också om prestige och teknisk överlägsenhet. För Sverige är det här särskilt intressant, eftersom den europeiska statsbildningen och de stora kunskapsnätverken också påverkade nordiska reformer, utbildning och teknik. Poängen är att splittringen ökade chansen att nya idéer överlevde och spreds. För det tredje, republiken av brev, tryckpressen och den snabba spridningen av kunskap. Mooker lägger stor vikt vid de nätverk som gjorde kunskap cirkulerande snarare än lokal och sluten. Den så kallade republiken av brev var ett transnationellt nätverk av lärda personer som utbytte brev, manuskript och observationer över nationsgränser. Tillsammans med tryckpressen sänkte detta kostnaden för kommunikation och gjorde det lättare att sprida idéer, kritik och praktiska instruktioner. Kunskap blev därmed mindre beroende av enskilda institutioner och mer av ett öppet samtal mellan forskare, tekniker och läsare. Det avgörande är inte bara att fler människor kunde läsa, utan att de kunde bygga vidare på varandras arbete. När nya observationer snabbt kunde granskas, ifrågasättas och förbättras ökade sannolikheten för verkliga genombrott. Boken visar alltså att materiell utveckling inte börjar i fabriken, utan i kommunikationssystemet som gör lärande kollektivt. För förståelsen av Europas uppgång är detta centralt, eftersom idéflödet blev en motor för både vetenskapliga framsteg och ekonomisk omvandling. För det fjärde, varför Kina används som motexempel i bokens jämförelse av innovation. För att förklara varför Europa lyckades så väl använde Mooker ofta Kina som jämförelse. Poängen är inte att förneka Kinas tekniska nivå. Tvärtom erkänner han att Kina länge var mycket avancerat. Men enligt hans analys utvecklades inte samma långsiktiga kultur av konkurrerande innovation. En stark centralmakt kunde minska regional rivalitet och den lärda eliten premierades i hög grad för klassisk bildning snarare än naturvetenskap och teknisk nyfikenhet. Därmed blev det svårare för alternativa idéer och nya praktiska lösningar att få samma genomslag som i Europa. Mokyr använder detta exempel för att visa att hög kunskapsnivå i sig inte räcker. Det måste också finnas sociala belöningar för att pröva nytt och institutioner som låter olika miljöer tävla med varandra. Jämförelsen gör bokens argument starkare eftersom den visar att industrialisering inte var oundviklig. Den krävde ett särskilt samspel mellan kultur, politik och kunskapsspridning. Slutligen, bokens bredare lärdom att öppenhet och intellektuell pluralism driver lång tillväxt. Bokens slutliga betydelse ligger i att den flyttar fokus från snabba förklaringar till djupare villkor för utveckling. Mokyr menar att ekonomisk tillväxt blir uthållig först när ett samhälle accepterar att kunskap är ofullständig och att förbättring är en löpande process. Det kräver öppen kommunikation, tolerans för oenighet och respekt för praktisk kompetens. Boken är därför relevant inte bara som historisk studie utan också som analys av vad som får innovativa miljöer att fungera. För läsaren ger den ett sätt att förstå varför vissa perioder blir ovanligt fruktbara för vetenskap och teknik medan andra stagnerar trots resurser. Den är också intressant för den som vill se kopplingen mellan svenska och europeiska erfarenheter av bildning, reformer och teknisk modernisering i ett större sammanhang. Mokyr erbjuder ingen enkel manual, men han visar tydligt vilka sociala villkor som brukar föregå stora ekonomiska genombrott. Sammanfattningsvis, A Culture of Growth passar bäst för läsaren som vill förstå den moderna ekonomins ursprung på ett mer genomgripande sätt än i vanliga översikter om industrialisering. Den är särskilt värdefull för den som intresserar sig för ekonomisk historia, upplysningen, vetenskapens roll i samhället och hur idéer blir till praktisk förändring. Boken kräver viss koncentration, men belöningen är en ovanligt sammanhållen förklaring till varför Europa utvecklade varaktig tillväxt. Det som skiljer den från många andra böcker i samma kategori är att den inte nöjer sig med att peka på teknik, handel eller institutioner var för sig. Istället visar den hur kultur, kommunikation och konkurrens mellan idéer samverkade över lång tid. För den som vill förstå varför innovation blir kumulativ och varför vissa samhällen lyckas bättre än andra med att göra kunskap användbar är detta en särskilt stark och tankeväckande bok. Den är både analytisk och historiskt bred och den ger ett perspektiv som går att använda långt utanför ekonomihistorien. Om du vill stödja Joel Mokyr, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!